Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Där satt den.
Där satt den. Det är krimtorsdag, Anna.
Åh, äntligen. Det känns bra.
Är du i balans?
Jag är inte i balans. Och
nej.
Poddandet tycker jag tar mig till en fredad zon på något sätt.
Vad skönt.
Ja, dels det. Och sen tycker jag ju då det här temat som vi ska ägna oss åt. Alltså i kris så blir jag ofta så här rationell. Jag vill gärna läsa på om hotet så att säga.
Mm.
Jag vill lära mig mer. Och nu kommer jag få göra det.
Mm. Ja, vi hoppas ju att avsnittet blir matnyttigt. Och jag tror att det är top of mind för de flesta. Mm. Till vår hjälp så kommer vi ju ha en intervju efter pausen med en person som kommer utbildad från försvaret.
Det känns härligt tycker jag. Med en sån person. Det känns tryggt.
Ja, men i vissa rum ska ju inte vi in och veva. Utan vi bör ju gå till källan.
Till källan, ja.
Och framförallt, för jag tror att vi in och rota kanske i folks oro, rädslor nu. Och då är det ju extra viktigt, och det här trycker de ju ut nu, myndigheterna. Det är extra viktigt att vi nu håller oss till balanserad, välinformerad och grundad fakta. Och då, vilka är vi om vi inte gör precis just det då?
Ja, men jag tror att det är ju ingen underdrift att påstå att väldigt många går omkring med krigsoro just nu.
Mm.
Och det är ju precis som du säger, jag håller med dig. Det bästa man kan göra i den situationen, det är ju faktiskt att skaffa sig kunskap och hålla sig informerad om vad det här innebär. Och vad det innebär på kort och lång sikt och vad det innebär för mig som person, kanske som yrkesperson, och ha en mental förberedelse.
Som vi har varit inne på så många gånger i denna podd. Målet med avsnittet är ju att när du har lyssnat klart så ska du ha lite bättre kläm på totalförsvar, civilt försvar, militärt försvar och lite mer kunskap på de här ämnena. För att du och jag satt ju i bilen och sen så sa jag, kika lite på Magdalena Anderssons tal som hon höll där från Sagerska.
Mm.
Som jag tyckte var jättebra. Balanserat. Men där nämner ju hon att nu är det dags att satsa ännu mer och ännu snabbare och tidigare på det så kallade totalförsvaret.
Mm.
Vid varenda fikabord på varenda arbetsplats så börjar man diskutera NATO igen. NATOs varande, lickevarande för Sverige.
Mm.
Affärerna har sålt slut på vevradioapparater och vattendunkar. Och min bostadsrättsförening har börjat inventera skyddsrum. Detta tycker jag kändes helt osannolikt för ett par månader sedan.
Men alltså de här begreppen som du nämner, totalförsvar, civilförsvar, höjd beredskap, krigsplacering, allt är skyddsrum. Herregud, vevradio. Vem trodde att man skulle få ta det ordet i sin mun? Alltså det här är ju liksom en begreppsflora som vi inte känner till om man inte är född under efterkrigstiden. Alltså det här är ju nytt för de flesta av oss, skulle jag vilja påstå. Så att det är en omställning i samhället som blir påtaglig nu. Och som vi kan göra så smidigt som möjligt.
Ja.
Tillsammans.
Och varför vi just tog då Tärnlund som vi ska intervjua efter pausen, det är för att han själv, vet jag, efterfrågar liksom en bred folklig förståelse och förankring för att det så kallade totalförsvaret ska kunna göra en snabb och bra uppbyggnad. Men den ska inte baseras på folks rädsla.
Precis.
Utan kunskap. Och någonstans där fann ju vi varandra. För vi är inte så mycket för de här konspiratorikerna. Och, för att den paralyserande rädslan är inte framåtskridande för någon. Det hjälper inte.
Nej. Jag håller med.
Men om vi ska reda ut lite begrepp till att börja med, och sen så får han fördjupa. Men vad då som menas med totalförsvar? Och totalförsvar är ju en summa av det civila försvaret och det militära försvaret.
Ja, men det är egentligen all verksamhet som krävs. All verksamhet som krävs för att mobilisera och för att förbereda Sverige för krig, förenklat.
Mm. Och är man inte inom försvaret så kommer man ju mest troligt inte bli involverad i det militära försvaret, utan i det civila försvaret. Och då finns det, jag skulle säga så här, det finns packat med information på MSB:s hemsida och på krisinformation och så vidare. Och det är väl det här vi vill att man ska söka i de liksom bekräftade källorna.
Mm.
Det finns en jättebra film på MSB:s hemsida som är liksom 2 minuter lång, som förklarar det här om krisberedskap och civilt försvar och sådär.
Mm.
Men det finns också 2 bibbor man kan läsa. Är man lite mer intresserad så kan man läsa en som heter Totalförsvarspropositionen 2021-2025. En total, alltså en försvarspolitisk inriktning. Den är på 181 köttiga sidor.
Wow!
Wow. Det finns också en som heter Handlingskraft, en handlingsplan för främjande totalförsvar, 33 sidor, och den skummade jag igenom, och någonstans där så landade rätt mycket på lättare mig, så jag skulle nog ladda in där.
Men jag skulle säga
och kika att, på den.
Ja, alltså jag skulle säga att det finns ganska bra information där ute. Du nämnde MSB har ju mycket, jag tror Pliktverket har en del, eller i alla fall har haft lättillgänglig information. Alltså det finns ganska mycket bra där ute som man kan ta till sig. Och det är väl bra att vända sig till myndighetssidor då, hellre än Flashback.
För att vara pedagogen här nu då, så kommer jag göra en liten faktaruta här nu och beskriva vad målet är för det militära försvaret och vad målet är för det civila försvaret, som då tillsammans ska ge ett totalförsvar och förbereda för Sverige för krig. Är du beredd, Anna Ginghede?
Jag är oerhört redo, ja.
Vi börjar med det militära. 1. Försvara Sverige mot väpnat angrepp. Den kan man ju förstå.
Ja. Den, absolut.
Det är lätt att göra en koppling till Ukraina nu.
2.
Hävda Sveriges territoriella integritet samt värna suveräna rättigheter, nationella intressen i Sverige och utanför Sverige i enlighet med internationell rätt. Den är också ganska lätt. Det är militärens försvarsmål. 3. Främja vår säkerhet samt förebygga och hantera konflikter och krig genom att i fredstid genomföra operationer på vårt eget territorium och i närområdet samt delta i internationella fredsfrämjande insatser. Det här pågår ju och pågår alltid. Och 4, skydda samhället och dess funktionalitet genom att med befintlig förmåga och resurser bistå övriga samhället såväl i fred som vid höjd beredskap. Det där är ett begrepp som återkommer.
Just det.
Vi tar det också då.
Ja, men det tycker jag.
För att reda ut det. Och det är ju för att stärka landets försvarsförmåga så behöver beredskapen höjas då och då. Och den kan vara antingen skärpt eller av högsta beredskap. Och det är då man kan mobilisera antingen hela totalförsvaret eller delar av det. Och om Sverige är i krigsfara eller råder liksom förhållanden som är orsakade av krig utanför Sveriges gränser, då får regeringen beslut om skärpt eller högsta beredskap.
Mm.
Är det krig, då är det såklart högsta beredskap. Och då kan man då dra igång hela det här totalförsvaret som man i fredstid och lugn och ro bearbetar och nu bygger upp, och enligt Magdalena ska vi skynda på att bygga upp det lite till på grund av så som det ser ut i världen.
Just det.
Och då går vi över på det civila försvarets förmåga och mål. 1. Värna civilbefolkningen. Alltså om man tänker då att det militära, de har fullt sjå med motståndarlaget i krig, så ska det civila försvaret se till att allting annat funkar.
Precis, och här kan man ju nämna att det här omfattar ju otroligt många samhällsaktörer. Alltså.
Mm.
Det kan vara allt ifrån elverk till tv, radio, you name it.
Barnomsorg, lokaltrafik, mathållning.
Mm.
Allt som måste rulla för att den civila befolkningen ska må bra.
Mm.
Mm. Nummer 2, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. Där var ju du redan inne på. El, värme, energi, sjukvård, om inte annat.
Mm.
Kanske det blir ju ännu viktigare nu. Upprätthålla nödvändig försörjning. Bidra till militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig. Det här ska bli intressant att fråga Tärnlund. Vad förväntar sig försvaret av alla oss andra om det skulle bli krig?
Just
för nu
det.
Är ju framförallt kvinnor och barn som flyr Ukraina och männen är kvar och ska då börja kriga. Människor som aldrig någonsin har krigat.
Exakt.
Det är en väldigt intressant fråga. Upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar. Och det här är ytterligare en sak som MSB och polisen nu ska omedelbart förbereda en bred informationskampanj om hur allmänhet och småföretag kan stärka till exempel sin cybersäkerhet.
Just det.
Så att man motverkar till exempel polariseringen. Nu ska vi se. Bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred och med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser. Det är det civila försvaret och där kan du nog som lyssnare tänka att på något eller annat sätt så är du en nyckelspelare i det civila försvaret och därmed av totalförsvaret. Och du, Anna, du fick ett brev på posten för ett tag sedan.
Ja,
vad
men
var
precis.
Det då?
Ja, men det är ju det här med krigsplacering. Det är ju många inom min egna, liksom andra myndigheter som har då så kallat krigsplacerats. Och det här handlar ju om att myndigheterna vid då en eventuellt höjd beredskap ska kunna fortsätta bedriva sin verksamhet så långt som det bara liksom är möjligt. Och det här är ju en skyldighet då att tjänstgöra vid höjd beredskap. Jag har ju, var ju snubblande nära att faktiskt gå en militär karriärsväg. Jag påbörjade reservofficersprogrammet precis när jag fick besked att jag hade kommit in på polismyndigheten. Eller på polisutbildningen.
Ja.
Så att man funderar lite grann på hur det hade blivit om jag hade liksom fullföljt där och sen blivit polis. Om jag hade blivit krigsplacerad inom det polisiära eller försvarsmakten.
Just det, vad som trumfar.
Ja, för att såklart så blir ju också alla värnpliktiga, alla som har gjort värnplikt blir ju såklart krigsplacerade. Men tanken är, tanken är ju att du är krigsplacerad i den verksamhet där du anses göra mest nytta då för totalt.
Just det.
Försvaret. Och vad det här innebär mer ingående kan och får jag inte prata om.
Nej.
Helt enkelt.
Så vad du är krigsplacerad och var och vad du ska göra och sådär, det går man ju såklart inte ut med. Och det är mycket kring det här som är hysch-pysch. Och jag såg nu senast om det var på försvarets hemsida eller om det var Instagram, minns ej. Men de vädjade att om ni ser oss ute, fota oss inte, tagga oss inte. För du vet, de behöver ju röra sig från punkt A till punkt E när de har alla de här övningarna som de ska ha i fredstid. Och då tycker folk att jävla coolt, här kommer en massa. För det ser ju liksom annorlunda, coolt, tufft, intressant, du får kalla det vad du vill. Men de vädjer ju nu att håll inte på att filma oss och lägga ut. För då kan man få jättemycket information ur bild, film, ljud och så vidare som vi inte ska bjussa på. Så det vill jag verkligen att ni ska tänka på, att låt dem hålla på i fred.
Förr så var ju den stora kampanjen för detta en svensk tiger. Nu har man ju gått över till en svensk håller truten.
Ja, det är roligt.
Så det kan man ju ta med sig.
Ja.
Kort
och du håller ju även truten kring din krigsplacering. Jag vet också att det har varit total ström till folk som anmäler sig till hemvärnet nu. Och då får man ju information och sen så blir man intervjuad och sen får man åka på såna här utbildningar och så vidare. Och så blir man krigsplacerad. Och jag skulle säga så här, polisens krigsplacering, hemvärnets krigsplacering och sådär, det handlar ju återigen till stor del om mental förberedelse för att man snabbare ska vara på tårna och göra rätt sak vid rätt plats och faktiskt ha hunnit utbilda lite människor. Så kanske ska du ta och fundera på vad du kan göra. Och det här kommer vi också prata med honom om. Vad kan vi enskilda personer göra mer än att hålla oss informerade och se till att vi kan ha liksom mat och värme och sådär. Tänk dig, kommer du ihåg när MSB skickade ut sin broschyr, vad den var förlöjligad?
Ja. Verkligen. Det var ingen folk, som tog det där på allvar.
Och folk fnös åt det där. Och nu går man ju man ur huset som sig bör. Alltså du ska kunna, kanske inte jättetroligt att det är krig här om någon vecka, men det är inte helt osannolikt att el och sånt där blir så dyrt eller försvinner innan man får igång det. Och då ber de ju att man ska, för så här, om var och en kan ta rätt på sig själv så kan man använda samhällets resurser till något bättre än om alla människor blir liksom nödställda sekund två. Det är inte ett bra civilförsvar.
Verkligen
om alla
inte
hamnar i nöd samtidigt.
Nej, men det är ett helt annat världsläge idag än för bara några år sedan. Läget är skärpt och det ska man ju naturligtvis ta på allvar.
Mm. En intressant sak tyckte jag, i måndag så testade de ju Hesa Fredrik igen klockan 3. Och det är inte på förekommen anledning utan för att det är första måndagen i mars.
Ja.
Och då gör man ju det. Men jag tyckte att det var väldigt fint att man gick ut på radio, på lokal tv. De pratade om det i min sons skola. Att idag klockan 3 så kommer ljudet.
Men förlåt min okunskap här. Ja? Första måndagen i mars, säger du. Jag trodde att det gjordes med liksom regelbundet intervall. Typ var tredje månad eller något sånt där.
Exakt, och då är mars en av dem.
Ja,
det är alltid mars, juni, juli.
Då
det är liksom, ja. Det är så. Det är alltid i mars och sen så är det...
Jag
tror att det är kvartalsvis. Men jag tyckte att det var fint att de gick ut med, för jag kan tänka mig att det är ganska många som skulle, i alla fall i några extra sekunder, få sådär. Just för att man är så på tårna och orolig. Ja, men det funkade. Jag tycker att
ja,
man ska
det funkar väl sådär va? På många ställen i landet så funkar det inte alls. Och man konstaterar att det skulle ta uppskattningsvis 3 år att återställa alla Hesa Fredrik i Sverige. Det kändes lite sådär. Men låt oss bara konstatera...
Var det extra dåligt nu?
Ja, lite extra dåligt vet jag inte. Men nu, det uppdagades nu att det var många som inte fungerade i landet.
Nu tror jag att alla lyssnare vi har som har en promille konspiratorisk läggning väckte du nu upp i, de står nu i fucking givakt och bara, ja, det är det jag alltid har sagt. Precis just nu så funkar inte Hesa Fredrik. Det är det jag har sagt.
Jag är ledsen om jag bidragit till det.
Nej, men det är bra. Men det är just därför man testar systemen. För att utvärdera och schyssta till. Vad säger du? Ska vi ta och... Det är väl ingen idé att vi sitter och vevar kring det här nu, utan vi prackar på honom alla våra frågor.
Jag tycker vi släpper in proffset.
Men först en paus. Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Det är avsnitt 218. Jag höll på att säga 200 aderton. Men vi ska prata totalförsvar idag. Igen. Och nu är vi ju tillbaka i studion hos Podplay. Och framför mig har jag en expert på ämnet. Jag ser redan nu att han får spända skinkor. Och jag vågar inte ge mig på titeljungen när det kommer till försvarsgrejer. Så att du får presentera dig själv. Men välkommen till podden, Mikael Tärnlund.
Tack så mycket. Mitt namn är Mikael Tärnlund och jag har bakgrund inom som yrkesofficer i försvaret. Gjorde 17 år, slutade som major 2005 när jag valde att åka utomlands och jobba för en privat säkerhetsfirma i Irak och Afghanistan under 5 år. Mm-hmm. Och sen så efter det så har jag varit i svenska säkerhetsbranschen sedan 2010 och framåt.
Vad gjorde du där då? Du var inte i Irak och Afghanistan från försvarets håll utan...
Nej, jag var där för en brittisk säkerhetsfirma som heter Global Strategy Group, så det är inte Blackwater, vilket alla förknippar direkt med då. Nej, men i Irak så skyddade vi Bagdads flygplats. Och i Afghanistan så hjälpte jag en amerikansk NGO, ungefär som Sida, fast USA då. Då skulle vi hjälpa bönder att odla annat än knark. Så vi hade knarklangare, talibaner och faktiskt eftersom vi var utklädda som de lokala så fick vi även problem med de internationella styrkorna som tog oss för något annat.
Oh, jösses.
Så, men det var fem
högrisk operation.
Ja, men det kan man säga. År utav mycket lärdomar.
Ja, jag förstår. Nu är du med i Världens bästa podd.
Ja.
Av den anledningen att vi har valt ett ämne som är top of mind. Innan pausen så försökte vi med ganska breda penslar förklara vad totalförsvar är. Men kvar sitter vi ändå med massa frågor. Vad gör egentligen försvaret? Vad gör vi andra om det blir krig? Und so weiter. Där är vi.
Mm.
Du har ju hört första halvan. Var vi liksom, var vi rätt påt?
Ja, men jag tycker ni var riktigt påt. Och lite grann som, för att återkoppla till det du sa, att på MSB:s hemsida finns det ju enormt mycket saker att hämta. Mycket nyttigt.
Mm.
Och så lite roligt som du sa, är man lite intresserad så kan man läsa proppen, försvarsproppen. Ja. Ja, då bör man nog vara väldigt intresserad om man ska läsa den då.
Ja, det är torrt.
Det är inte bara torrt, det är svårare tolkat.
Ja.
Ja, men i alla fall så finns ju den här skriften Handlingskraft som kom ut förra året, som Försvarsmakten och MSB har skrivit ihop. Då bör man vara lite mer intresserad tycker jag, för det är ändå rätt mycket att läsa.
Mm.
Men däremot är man bara så här, ja, men nyfiken på, jag måste veta mer. Ja, men gå in på MSBs hemsida, för det är enkelt och det finns korta filmer. Och det står så här, ja, men företagare, tänk på de här sakerna, privatperson, tänk på det här. Myndigheter och så vidare. Jag tycker den är riktigt bra. Men jag tycker ni var rätt på rakt igenom.
Ja, jag kommer nu till min första fråga och det är, varför står Magdalena Andersson och säger i ett tal att vi måste skjuta till totalförsvaret och vi måste göra det nu och vi måste skynda på takten? Det får ju mig att känna så här, varför har vi inte gjort det tidigare? Och så. Varför säger hon så just nu, mer än att det är krig i Ukraina?
Ja, men jag tror för att förstå vad vi är idag så måste vi titta lite bak i historia.
Mm.
Om jag ska vara lite historielärare på den nivån jag ligger på det här. Då. Ja, men om vi kollar efter andra världskriget fram till kalla krigets sluta. Ja, vad blir det? Slutet 80, början 90-tal när muren föll, Sovjetunionen kollapsade där i början av 90-talet. Då hade vi en av världens bästa beredskap, eller bästa totalförsvar.
Mm.
Vi hade olika myndigheter, alla var experter på sitt, alla hade en beredskap, allting var samövat, samtrimmat. Men då kom ju den eviga freden till världen, eller Europa framförallt. Och då la man ner det där. Och det, visst, det fanns ett fåtal som jobbade med det här vidare framåt, men så sent som 2013 så hade vi en statsminister som sa att försvarsmakten är ett särintresse. Då är det lite, du har inte medvind om du jobbar de här frågorna.
Nu pratar du om Reinfeldt.
Ja, det stämmer.
Ja.
Och, ja, men då har du inte medvind när du jobbar med de här frågorna.
Nej.
Intressant sen, ett år senare, 2014, så invaderade Ryssland Krim.
Mm.
Och då börjar det bli svårt för de styrande att förneka att det faktiskt finns kanske en hotbild ändå ute i världen. Om man tittar historiskt sett så bör man kanske redan, ska vi säga 2008, kriget i Georgien.
Mm.
Där borde man kanske börja tittat.
Okej.
Okay. Men...
pratar vi om too little too late nu eller? Är det det?
Ja, men lite så faktiskt. Men däremot så måste jag säga att sen 2014 och egentligen 2015 fattade man beslut att bygga upp totalförsvaret igen.
Mm.
Och det har ju faktiskt hänt mycket, även fast vi som vanliga medborgare inte har tänkt på det.
Vad är det som har hänt?
Ja, men du sa själv det, den här broschyren som kom ut 2018 om krig, kommer alla skratta och häckla den.
Ja,
ja, men någon har ju drivit ett arbete sedan 2018 på faktiskt börja förbereda oss.
Är det inte lite lustigt att folk häcklade skiten ur den här broschyren då, men sen kom toapappergate i pandemin?
Ja, men faktiskt. Ja, men så här, alltså... Och det är lite grann det så här, som jag brukar säga, vi måste ha lite kunskap så att vi inte skapar panik.
Ja, för det har ju du sagt, att du vill ju ha en bred och folklig förankring för att hjälpa till med uppbyggnad av totalförsvaret, men att den inte ska bygga på rädsla. Vad ska folkets ingång i det här bygga på? Är det den mentala förberedelsen igen? Eller?
Ja, men lite den faktiskt. Mm. Ja, men självklart ska det vara det här. Men om du har rädsla, då skapar det panik. Panik blir kaos. Och så blir det då, alla springer köper toapapper. Eller...
pannkaka och alltihop.
Ja, men det blir fel. Ja. Och jag tror det beror på att man... ju fler som förstår vad som händer, varför det händer och när det händer, så blir det lite lugnare. Och jag tror att det viktigaste om vi ska nå dit, så är det inte att vi ska skicka alla svenskar på en ABF-kurs nu, liksom, att nu ska ni lära om om totalförsvaret.
Nej,
men rätt människor, alltså någon som har kunskap och kan prata så folk förstår. Lite grann det här gamla talesättet, prata till bönder på bönders vis. Och ja, ett exempel tycker jag från Försvarsmakten. Det är en överstelöjtnant Paasikivi som har stått i tv och pratat om kriget. Ja, men han är ju krass och tydlig. Ja. Ja, men det är inte massa politiskt korrekta ut, utan han säger rakt ut vad det handlar om. Och jag tycker det är ett exempel. Sen måste, om det är Myndigheten för psykologiskt försvar eller vem det är, eller om det är MSB, måste ta fram en talesperson som pratar om det här på rätt sätt. Eller göra en reklamkampanj, informationskampanj om det här. Tror jag. För det vi måste uppnå, och det är ett uttryck jag brukar använda, tröskeleffekt. Och det handlar ju om det. Samhället tillsammans ska uppnå en så hög tröskel så att en motståndare tycker att men det är för jobbigt att gå dit. Om vi kopplar till Ukraina, så... men där hade man ju inte insett hur stor den där tröskeln var, utan man har ju sparkat tårna rakt in i den. Det går ju lite segt.
Ja.
Men sen är det så, mot en så stor motståndare så kommer den stora motståndaren till slut att trampa ner tröskeln så att den inte finns. Så är det absolut. Men det visar ju att det går med en tröskel. Nu pratar jag oavbrutet.
Ja, men jag gillar det. Jag har pratat så mycket i den här podden. Okej. Okay. Då... undrar vi ju så här, för att det är ju, det gick lite röster, oh shit, män mellan 18 och 60 får inte lämna Ukraina nu, utan de måste stanna kvar och kriga. Gud vad skönt att vi bor i Sverige. Och då börjar man ju fundera på så här, det är väl inte jättestor skillnad här, om det nu skulle bli krig här. Vem ska göra vad om det blir krig här? Vad kan vi förvänta oss ute i stugorna? Får man ut en instruktionsfilm till Molotov Cocktails någonstans vid fredagstacosen? Eller hur går det här till?
Ja, du, den MSP-filmen skulle jag vilja se.
Ja.
Nej, men skämt, kopplat till just den här frågan, för den förstår jag att den är intressant.
Ja.
Liksom, vem är skyldig att göra vad?
Ja.
Och där finns det faktiskt någonting som heter totalförsvarsplikt. Och det är också lite intressant. Den klubbades 1994. Så någon tänkte ju redan där att det måste ju finnas någon regel vem som ska göra vad om någonting händer.
Ja.
Och då finns det egentligen tre stycken kategorier. Du kan vara beordrad att göra civilplikt eller värnplikt. De två upp, då måste du vara uttagen och utbildad. Så det är ju liksom, de är redan öronmärkta. De är placerade där. Eller så finns det någonting som heter totalförsvarsplikt. Och det är för alla som bor i Sverige, behöver inte vara svensk medborgare. Det måste du vara på civilplikt och värnplikt. Men när du är bosatt i Sverige mellan 16 år eller 70 år. Mellan 16 och 70 så kan du bli beordrad att göra saker.
Och det är inte könsbundet. Så det är inte så att männen ska stanna och kvinnorna ska åka iväg och vispa välling.
Nej. Du kan bli beordrad att gå in och stötta i barnomsorg. Du kan bli beordrad om du har sjukvårdsutbildning att jobba i ambulans. Eller du måste röja upp på gator. Eller du ska, inte
för att få civilsamhället att på något sätt funka och vara en understöd till de som håller på att bekämpa.
Ja, men exakt. Ja. Och det tyckte jag, för den där har jag funderat lite på. Så det var faktiskt bara för några veckor sedan som jag faktiskt gick in och tog reda på. Vad är det för ålder? Det var säkert samtidigt som de började med det där i Ukraina liksom. För jag tror för givet att det var som förr. Ja, men alla är ju placerade. Men om man tittar då, då hade vi en försvarsmakt på närmare 1 miljon människor. Ja, men det har vi inte idag.
Vad gör försvaret idag?
Idag?
Ja.
Ja, men det är så här, om vi tar försvarsmakten består av ungefär 50 000 människor på daglig basis som är aktiva. Liksom.
Ja.
Och då skulle jag säga hälften av dem är hemvärn. Och för att inte raljera nu så att vi får en rättvis bild av vad hemvärn är idag,
ja,
så är det faktiskt, jag skulle säga, det finns ju i försvarsmakten finns det flygvapen, marin, det är de som åker fartyg och, och ubåtar, sen finns armén. Sen skulle jag säga att det finns ett fjärde trupp, eller fjärde försvarsgren, och det är hemvärnet.
Mm.
Det är välutbildade, många av dem har gjort massor med olika missioner överallt, så det är välutbildade soldater, de har bra utrustning. Och de är flexibla och snabba.
Det tror jag är information som kanske är ny för folk. Jag tror att folk tänker hemvärnet som så här trötta möpare som gillar att 2 gånger om året leka krig. Förlåt, ja, men nu var jag lite krass, men jag tror kanske att folk tänker som hemvärnet. Så att jag älskar det du säger.
Ja, men som jag sa, hemvärnet idag är ett modernt truppslag. Det bästa med dem är ju det att de verkar ju i närheten av där de bor. De har lokalkännedom. Mm. Och det har ju visat sig i alla krig. Den som kan terrängen bäst är ju den som oftast manövrerar bäst på slagfältet.
Ja.
Sen har hemvärnet en styrka i att, jag tror de brukar säga att det är 6, 24, 90 har de som siffror.
Aha.
På 6 timmar ska de kunna gå upp en viss typ av beredskap. På 6 timmar ska man ha en hyfsat grundberedskap igång. På 24 timmar ska de vara fullt aktiva och sen ska de orka jobba i 90 dagar.
Det är otroligt.
Ja, men det är faktiskt det. Och det är någonting som faktiskt fungerar 365 dagar om året.
Mm.
Och det är inte bara en sån här, utan de är ju även, ta skogsbränder, andra naturkatastrofer, försvunna människor. Ja, men
de är
så aktiva i allt. Så att där tror jag, och jag förstår varför folk söker till det här nu. Liksom. Det är, ja, jag är inte krigsplacerad längre, ja, men jag kan ju tillföra något. Ja, men då går man in i det.
Jag vill bidra. Och jag tänker också att om du söker till hemvärnet så får du ju också en dos med kunskap, övningar, mental förberedelse. Mm. Vilket kan vara gött att ha om du ändå kommer bli anspråkstagen. De andra får ju börja på noll, så att säga.
Exakt.
Ja, men det är väl smart, och jag har förstått att det är ju en tät strömning ditåt, och jag tror att de som håller på med rekryteringen om hemvärnet nu jobbar väl dygnet runt.
Ja, men jag såg det på, jag har ju några sådana gamla kollegor som nu finns med i hemvärnet.
Mm.
Och ja, men de sitter ju även helger nu, helgkvällar, och gör de här, för att det finns ju ett nålsöga för att, lite grann det du sa, så att det inte är bara möpar som kommer in.
Mm.
Det finns ju en viss antagningsprocess.
Militärt överintresserad person.
Ja, ja, det stämmer.
Mm.
Och det är kul att du säger så. Vi kommer säkert komma in på det sen, det här samarbetet mellan civila försvaret och militära försvaret.
Vi kan ta det nu.
Ja, men, och då tycker jag så här, just det du var inne på där. För att nå fram någonstans i det här så måste man samöva.
Ja.
Man måste öva tillsammans. Jag var på en ledningsövning i slutet av förra året, ledningsövning 21, där jag var på min reservofficersbefattning. Och då hade vi massa delar ur civilförsvaret som var med i det här.
Mm.
Och där inser man den här, nu har inte jag riktigt det problemet, men man ser mellan de här som är bara varit de som är yrkesofficerare och de som sitter i de civila myndigheterna och så här. Dialektala problemet att förstå varandra, förkortningar, jargonger och så här. Det är, jag säger, för att nå någonstans så måste man ett, börja förstå varandra, hur man pratar och att man inte menar onda saker.
Nej, exakt.
Och man måste kunna varandras styrkor och svagheter. Det är då vi kommer nå någonstans. Så jag tror, för att få totalförsvaret riktigt vasst i framtiden. För det är någonting, det tar inte liksom, även fast vi har hållit på och byggt det här sedan 2015 när vi fattade beslutet, så är det ingenting som byggs upp på 10 år. Det tar mer och det kostar mängder med pengar. Det går fort och kostar förvisso, det går fort att avveckla. Det tar lång, lång tid att bygga upp och det kommer kosta jättemycket pengar.
Mm. Men finns det inte mer en bred... Jag känner att det finns en bredare förståelse för varför man skulle vilja lägga pengar på det som skattebetalare. när jag själv i min bostadsförening börjar fundera på vad våra skyddsrum är. Mm. Är det inte så att gemene mans mur inför så här, försvaret, vad fan, vad ska vi ändå göra? Ryssen kommer käka upp oss på 3 minuter, det är ingen idé. Helt plötsligt så tänker man så här, vi borde bygga upp totalförsvaret. Mm.
Men det är intressant här.
Alltså politiskt borde det vara lättare att trycka till försvar. Alltså...
Ja, men det är det ju. Det märks ju alla diskussioner just nu. Mm. Ja, men det är samma sak som tempot just nu går ju... Ja, men ta beslut. Man fattar beslut att skicka pansarskott till Ukraina. Det var ju inte någon långbänk. Det tog det några få dygn så hade man fattat beslut och så var de på plats.
Ja, det var någon som sprattlade en stund, men det gick över.
Ja, det gick över. Ja. Men det är ju samma sak som faktiskt i förra veckan så... gav regeringen MSB uppgiften att se över vad kan man göra, vilka åtgärder kan man vidta för att stärka förmågan i det civila försvaret redan under 2022.
Det är ju nu alltså.
Ja, den uppgiften fick de i förra veckan. Den ska redovisas på fredag den här veckan. Då säger man så här, nu jobbar vi i korta tidscyklar. Och då kan man tycka, ja men det är inte seriöst. Jo men det är seriöst, för någon har byggt den här organisationen under längre tid. Så 2018 så fick myndigheter och organisationer uppgiften att en gång per år rapportera till MSB vad de har gjort och vad de har planerat att göra.
Ja, de börjar ju inte på noll.
Nej,
och, ska klara
och den
på
rapporten i år var första gången man rapporterade in den. Och den skulle vara inrapporterad februari i år. Så att de har det senaste underlaget. Så egentligen, de har haft en vecka på sig att ta det underlaget, läsa igenom, fastställa och köra.
Ja.
Så att det är... inte en orealistisk uppgift. Nej. Men det är intressant det. Samtidigt så vet jag att Magdalena Andersson gick ut igår och ska göra en ny säkerhetspolitisk analys av läget.
Mm.
Vad är vi någonstans? Fungerar de försvarsöverenskommelser vi har nu eller behöver vi något annat?
Vem gör den?
Ja, men den tror jag sitter faktiskt i de olika politiska partierna tillför resurser. Sen tar de självklart in expertmyndigheter.
Det får man väl hoppas.
Ja, men ta en sån som militära underrättelsetjänsten MUST.
Mm.
De så sent som i februari eller januari år under Folk och Försvar, så det var, om man lyssnar på det nu så kan man ju nästan säga att de beskrev det som har hänt i Ukraina.
Mm.
Fast det går inte att säga då att det kommer att hända, men om man tittar i backspegeln nu så de är ju spot on faktiskt.
Ja, då får man väl hoppas att deras kunskap kommer.
Ja, men det kommer det garanterat.
Aha.
Ja, men det är ju samma sak som Totalförsvarets forskningsinstitut.
Ja, faktiskt.
FOI, ja. Mm. Titta, nu slängde du ur med en förkortning.
Äsch då!
Nej, men de gick ut 2014 med 4 olika scenarion.
Ja.
Och det skickade de till MSB. Och MSB skickade vidare för det skulle vara planeringsunderlag för det civila försvaret. Eller för totalförsvaret egentligen.
Ja.
Planera mot de här 4 scenarierna så att inte alla planerar åt olika håll. På Gotland planerar man på ett sätt och i norra Sverige på ett annat. Då fick man 4 underlag.
Mm.
Det kompletterades 2018 med ett 5:e scenario.
Mm.
Och där måste jag faktiskt läsa lite för det tycker jag är rätt intressant. Så här. I det scenariot så drabbar ett oroande händelseförlopp Sverige och flera grannländer. Den diplomatiska retoriken blir allt hårdare, propaganda och desinformation sprids, ransomware-attacker inträffar och främmande makts underrättelseverksamhet ökar. Är vi där nu?
Jag skulle säga att det är ju som att lägga ett sånt här papper rakt på.
Ja, och bara det skrev de 2018.
Ja.
Så det är ju så här, jag tror, du sa, nämnde det också, man ska ju kanske lyssna på MSB och andra myndigheter, vad det är som händer, och vara lite källkritisk så man inte sprider rykten om saker. Och jag menar, här är ju någon faktiskt som har forskat fram och tagit fram, ja men det här är ett tänkbart scenario 2018, skickar ut det, och det stämmer ju exakt just
nu. Ja, de är ju på det. Ja, och det känns ju bra för oss andra.
Ja, men det håller jag med om, det känns jättebra att veta att någon annan har faktiskt tänkt åt oss. Nu behöver vi bara hjälpa till att få det här i hamn.
Ja, det är liksom inte en djup förvåning över det som sker just nu. Utan det var ett tänkbart scenario. Mm. Och därmed så har ju förberedelserna någonstans börjat.
Ja.
En sak som jag kan få lite smärre panik över är ju... Jag har många gånger i den här podden uttryckt mitt förakt till homo sapiens. Alltså att det i fulla fan att folk är så dumma i huvudet ofta. Om man då läser, jag är ju en av alla de nu som nyhetsknarkar just nu.
Ja, du är inte ensam.
Nej, nej, men alltså jag kommer på mig själv och jag måste ha det senaste. Och då när man tittar flödet så... Alltså människor, du vet, nej, nej, Ryssland har gått in i Ukraina för att hjälpa dem och befria dem. Och de är, man bara, men hur, hur ska vi kunna nå ut? Nu kan vi bara ta ansvar för vårt land. Men hur fan ska man liksom motverka den här desinformationen? Och jag vet ju att man i skolan idag läser källkritik i fan varje ämne, till skillnad från när vi var små. När man gjorde skolarbete på Veckorvyn typ och tyckte att det var en bra källa. Hur ska vi nå ut? Vem är talespersonen? Vem har liksom täckning på kontot för att säga som det är? För att vad man än säger så säger folk att nej, det är fake news.
Jag tror det man ska lyssna på är myndigheter.
Ja.
MSB, Försvarsmakten, Myndigheten för psykologiskt försvar är ju en av dem som ska jobba med det. De fick en riktig duvning här för någon vecka sedan när det började gå... rykten om att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn. Och
ja,
men, och, så de har fått en rivstart, för de startade ju i januari i år. Startade den myndigheten.
Hopp och lek blev det. Ja, jobba.
Och, ja, och när de börjar få ordning på den, ja, men då startar det här. De tror jag har en stor roll.
Ja.
Och framförallt ska det bli intressant att se vad är det som MSB återrapporterar på fredag. Vad kan göras nu?
Ja.
Och var ska pengarna läggas?
Ja, det blir väldigt intressant.
Ja, men och det tycker jag, och där tror jag att man är transparent med det. Ja, men det är det här det ska fokuseras på. Öppet. Att man går ut med det. Det är det här vi kommer att göra. För då kan gemene medborgare jobba åt samma håll. Så man har en målbild tillsammans. Ditåt ska vi. Sen kommer det alltid finnas. Och det är ju det som är tjusning med en demokrati. Ja. Folk får tycka vad de vill.
Ja.
Man har rätt att göra det.
Ja, absolut. Men det är nog en... För att jag hade en fråga till dig här. Så här vad kan vi alla göra för att dra ett strå till stacken? Och det är väl en sån där grej, att motverka desinformation, att vara källkritisk och hålla sig jävligt uppdaterad på ett balanserat sätt. Vad kan man mer göra?
Ja, jag tycker så här, jag menar, stötta olika frivilligorganisationer. Det är ju, alltså inte hemma, utan det finns ju allt möjligt. Blå Stjärnan och alla möjliga liksom. Hitta någonting som du, och är det inte så att nej, men jag, det finns inget jag vill göra, jag vill bara fokusera på mig själv. Ja, men var lite då proaktiv, tänk lite omfallsplanering, om det här händer, vad gör jag då?
Ja.
Hur kan jag se till att inte jag blir en belastning? Lite grann som du sa, sekund två så skriker jag efter hjälp.
Ja, exakt.
Nej, men jag kanske kan vänta att jag klarar mig 3 dygn i alla fall ensam.
Ja.
Och det har inte bara med krig att göra. Jag tror, lite grann kopplat till det här typfall 5 som vi ju sa, ja, men vi kommer få mängder med mer problem med IT och infrastrukturen. Det kommer bli strömavbrott, det kommer vara strul med betalmedel och sådana saker. Ja, men då måste du ju klara dig själv så att du inte blir ytterligare en belastning för de som ska göra, verkar det stora, ta hand om patienter, ta hand om barn, göra massa annat. Att vi blir ytterligare en belastning i systemet.
Det kanske är dags för oss att ha ett avsnitt. För innan har ju så här preppers har ju varit lite galen. De har fått galenstämpeln på sig. Såna här som,
kanske med all rätt ibland.
Ja, kanske med all rätt. Men om vi, nu, om vi tar lite makten över begreppet att preparera sig. Och det är kanske ett intressant avsnitt. Vad kan jag göra för att bli självgående i, låt säga, en vecka? Utan el, utan swish, utan bensin. Det är ett intressant avsnitt.
Ja,
för att inte
vara
en belastning för dem som behöver bekämpa motståndarlaget.
Ja, exakt. Mm. Ja, men, och jag tror det liksom. Och det handlar inte om att vara prepper. Det handlar om att vara förberedd.
Ja.
Jag tror, om man ser det så. Nu kan inte jag säga att jag är någon... superföredöme. Ja, jo, vi skulle klara oss kanske upp till en vecka med att äta det vi har i skafferiet, tror jag. Men vi skulle ju äta typ det vi äter vanligtvis ändå, så att det inte är liksom vi tar fram torrmaten och sitter vid ett spritkök.
Nej, men
och gör.
Ja, men om jag ska vara personlig, vi har ju liksom ett torp i Dalarna där vi har levt varje sommar, och där finns det ingen el, det finns ingen vatten, så vi säger så här, det är så lätt för oss att åka dit, för vi har brunn, vi har sjö, vi har hela systemet uppbyggt på att klara sig utan allt det där, utan det enda vi behöver är en jordkällare, den får vi bygga i år, då har vi maten också. Så att lite lite sådär, vad kan man själv göra för att det inte blir en belastning? Vi kommer med ett sånt avsnitt. Vi bestämmer det helt enkelt.
Jag inser en sak. Jag gick bort från din fråga, vad gör försvaret nu? För jag började prata om vad försvaret är nu.
Ja.
Men vad de gör just nu.
Jag berättar. Får du ens berätta
ja,
det?
Jo, men det här tror jag är, det här är rätt öppen information. Men,
det är ändå en folkbildningspodd vi har att göra med.
Men, det är det. Ja. Nej, men om vi tittar på han som är... Tänk dig han som är operativt ansvarig över Försvarsmaktens alla de här 50 000 människorna vi pratar om. Jo, men han ser ju till att flytta förband där de gör mest nytta just nu. Men också se till att han har uthållighet. För det är ju liksom inte så att vi kan gasa att alla står vid gränsen nu och så står vi där tills det aldrig händer något mer och de har inte orkar längre.
Nej.
Så där jobbar försvaret med att anpassa rätt plats vid rätt tid.
Mm.
Och där är vi inne lite på det du också sa så här. Ja, men fota inte och tagga in var de är någonstans.
Nej.
Jag såg någon intervju med en som föreslår, ja, men gå och fråga soldaterna. Är det okej att ta en bild på er? Säger de nej, acceptera det. Säger de, ja men absolut, det kan du göra. Så liksom för en del, inte bara smygfota kolonner som rullar.
Nej.
För det pusslet behöver vi inte lägga. Men sen tror jag att på sikt så jobbar Försvarsmakten med att höja sin numerär och sin utveckling. För att det är ju så här, det är en hotbild nu. Men Försvarsmakten tänker ju på lång sikt. Det gäller ju att vara klar för att möta hotbilden på längre sikt. Så man jobbar här och nu med att anpassa till de platser man behöver vara. Vissa gånger ser man det på nyheterna. Säkert jävligt medvetet att det ska synas. Samtidigt händer ju saker som vi inte ser.
Mm, såklart.
Och sen samtidigt bygger man för att få en större numerär, för det behövs.
Och där har jag ju en fråga. Min bonusson vill ju gärna göra värnplikten.
Mm.
Och är hel och ren och frisk och allt vad det nu är. Han borde vara rimlig. Nej, fanns inte plats för det. Han fick inte. Är det ett sätt att öka på numerären? Att faktiskt låta människor som vill göra värnplikten göra det?
Ja, men, det kan, men samtidigt så finns det ett visst antal utbildningsplattformar.
Ja.
Ett visst antal människor kan göra varje år.
Mm.
När man toppade de värnpliktiga under 70-80-talet då var det 50 000 värnpliktiga per år.
Mm.
Nu utbildar vi 5 000 värnpliktiga per år. Det gör att är väldigt, ja, men så här, då är nästan så att varje individ plockas på precis dess kompetens. Du behövs på den befattningen.
Ja.
Det är nästan den nivån.
Mm.
Men jag kan inte svara riktigt, men det är väl... Plikt- och prövningsverket som kan svara på sådana frågor. Och jag vet faktiskt inte varför man inte låter alla som vill göra. Och det kanske är för att det inte finns utbildningsplatser.
Nej,
men hur urvalet sker, det vet jag faktiskt inte.
Men man kan ju tänka sig att om försvaret vill öka på sin numerär så finns det ju i alla fall saker att göra då.
Ja, ja, men jag säger så. Ja. Det är absolut. Och nu ska man upprätta flera förband.
Ja.
Vilket gör att det kommer ju öka antal värnpliktiga varje år. Och jag tror att det är vägen fram.
Mm.
Men samtidigt så behöver vi ha det vi har nu med de här 50 000 människorna som till vardags jobbar i försvaret.
Ja.
För då har du den här första tröskeln att sätta in.
Mm.
För det är ju så, när du sätter mobilisering, alltså att alla värnpliktiga ska in, ja, men det, då pratar vi en vecka innan de är igång.
Ja.
För de ska ju ta sig någonstans, de ska utrustas, de ska fräschas upp och sen kunna användas.
Vad gör de här 50 000 människorna i fredstid? Mer än att planerar?
Nej, men det övas, det hålls beredskap, det genomförs internationella insatser och i de här 50 000 så hälften är ju hemvärn. Så de har ju sina vanliga jobb.
Ja, just det.
Och sen så kan de gå in och göra försvarssaker när det är någon beordrar dem.
Jag kommer till lite kanske mera svåra, kniviga, känsliga frågor på slutet som du kan få svara på som privatperson.
Mm.
Alltså inte som reservmajor, Särnlund. Är det din titel?
Ja, ah, jag säger reservofficer och major i Graninge.
Okej, okay, fattar. Frågan som man då knappt vågar ställa är, om vi nu skulle ha den enorma oturen att bli drabbade, hur skulle ett angrepp mot Sverige kunna se ut då?
Om vi börjar och tittar så här, det är inte så att, jag tror inte vi ska förvänta oss att det blir ett storskaligt, man ska ta hela Sverige. För Sverige som nation i sig är inte intressant för Ryssland.
Varför inte det?
Nej, men om vi tittar, Ryssland vill ju deras stora motståndare är ju NATO och USA.
Ja.
Och om man då tittar i våran geografi i närområdet, så baltiska staterna är med i NATO. De behöver alltså förstärkas om det skulle bli en konflikt i det området. Ja. Och hur skulle ryssarna kunna förhindra att NATO förstärker det? Jo, genom att man slår igen kanske Öresund, den regionen, eller Nordkalotten. Så att jag tror att man ska ha bilden av att Sverige, delar av Sverige kommer hamna i en strid, i en konflikt. Ja, men, och den skulle säkert bli, då drabbas säkert hela Sverige först. Det är cyberattacker, påverkansoperationer, sen kommer det kryssningsmissiler på militära mål, flygbaser, marinbaser och sådana saker. Även civila mål, flygplatser, kraftledningar, sådana energiförsörjning för att lamslå Sverige. Och sen sker det någonstans så att Ryssland kan framgruppera saker som blockerar NATO från att komma in i Östersjön. Eller komma på Nordkalotten om man väljer att gå den vägen. Där tror jag, det är så man nog ska se ett anfall mot Sverige. Det är inte att hela landet blir, rullar ryska stridsvagnar hela landet. Nej, delar utav. Och det är då det är väldigt viktigt att övriga landet ges möjlighet att mobilisera för att gå ner. För vi kan aldrig acceptera att det står en rysk motståndare på vårat land. Det får vi aldrig acceptera.
Nej. Och det var ju punkt ett på det militära försvarets mål. Att, att se till att våra territoriella gränser hålls.
Ja.
Det är inte jättestor skillnad mot Ukraina.
Nej, det är typ exakt.
Jag skulle säga, det är ungefär det som pågår.
Ja, men det är ju så.
Kommer det bli krig i Sverige?
Ja, men jag säger så här, typfall 5 pågår ju faktiskt. Vi är ju under angrepp, inte militärt, men cybermässigt, påverkansoperationer.
Och det kan jag säga, det jag läser ju Säpos rapporter alltid och varje år nu så står det ju med att Ryssland, Kina, Iran har aldrig haft mer förmåga och aktivitet i Sverige än precis just nu.
Nej.
Så på ett sätt pågår det ju redan. Ja. Men jag tror inte att det är det som folk tänker
nej,
på.
Men den väpnade konflikten, nej, jag tror inte det händer i närtid.
Nej.
Men, och ett stort men, både ÖB och politiker säger det kan inte uteslutas.
Nej.
Men är det så att jag har fel när jag säger, om det visar sig om ett år att jag hade fel när jag sa att det inte blir krig här, då kommer det inte vara mig när vi ska hänga, då har vi annat att göra.
Exakt, du känner dig safe. Våga ens säga ordet NATO?
Ja, men absolut. Jag har
det är ändå en top of mind grej.
Ja, jo, men det är självklart. Jag har min personliga åsikt.
Ja,
jag tycker vi ska ha medlemskap i NATO. Vi ser alla...
Med Finland.
Ja, men det är ihop med Finland. Ja, för det samarbetet är så genuint och så välgrundat.
Långtgående.
Ja, men, och det, Ryssland ser det här också. Som Sverige och Finlands samarbete ser de. Det är en nagel öga på dem.
Ja.
Det är ett problem faktiskt. Så att jag tror, vi borde vara med i NATO. Alla nackdelar med, om vi säger inte alla, men vissa nackdelar med NATO. Att vi, men då blir vi ju en måltavla, vi står på deras sida och sånt där. Ja, men vi har ju redan ett sånt tätt samarbete så att vi ses ju redan utav Ryssland som är medlem i NATO.
Ja.
Fast vi har inte, vi är medlem i klubben, fast vi har inga försäkringar om att någon kommer att hjälpa oss. Hur det går, titta på Ukraina nu. De är inte med, alla skjuter dit saker men ingen går in och hjälper.
Nej.
Så att jag personligen tycker jag vi ska gå med. Ja.
Ja. Jag har inget svar, men jag tror att det kommer kanske inte dröja på innan kanske Sverige kommer behöva ta ställning.
Nej, men det ska bli intressant att se den här säkerhetspolitiska analysen som görs nu, vad man kommer fram till.
Ja. Sista frågan, som jag alltid ställer till dem vi intervjuar. Om du på din önskelista, finns det någonting du önskar dig så som en ny lag, vad som helst, fritt, som du hade... Du får inte säga fred, för det är för tråkigt. Men någonting annat, vad önskar du dig?
Öppenhet i de här frågorna, närmsta tiden. Lite grann det jag sa, när vi beslutar oss för vad vi ska göra, men var öppna med det och ut och trumma ut det så att folk vet vad som händer. Gör inte till en klubb för inbördesbeundran som håller på med sina saker.
Det väcker ju oftast ganska mycket desinformation. För då fyller man i de där luckorna själv och sen så blir det en egen sanning. Och nu har du ju då jättemånga öron som lyssnar. Finns det någonting som du vill säga till alla våra lyssnare? Som de allra flesta av dem inte är krigsplacerade eller militärt utbildade. Finns det någonting som du vill säga till dem?
Ja, att vi kan nog i dagsläget vara lugna. Det blir inte krig imorgon, tror jag. Utan ta det lugnt och se vad du kan göra för att hjälpa till att samhället bygger upp en tröskel istället för att förvänta dig att någon ska göra det åt dig.
Fantastiska slutord. Tack snälla Mikael Ternlund för att du kom och spred lite kunskap på det här ämnet.
Tack så mycket.
Då är vi tillbaka. Anna i sin garderob och jag under ett duntäcke inne på kontoret. Det är inte alla som har Podplace studio hemma, menar jag.
Nej, det är inte.
Men vi kämpar på. Det där var en intressant inblick.
Mycket, och det känns ju tryggt att få information från en initierad källa, som det heter.
Som det heter. Ja, men jag tror att vi får släppa det här nu. Hoppas verkligen att ni har fått en djupare kunskap och förståelse. Att vi inte har spett på någon oro och rädsla. Det var absolut inte vår avsikt, men det går heller inte att ducka för det här viktiga ämnet. Sök vidare på krisinformation.se, msb.se, polisen.se, 113 13 är ett bra telefonnummer också. Och i övrigt så tror jag att vi behöver som vanligt runda av på ett lite mer lättsamt sätt. Och Anna, det är dags för din jätteviktiga lista.
Annas jätteviktiga lista.
Tackar, tackar, som David Sundin hade sagt. Ja, veckans lista. Alltså kanske är det den här gnagande krigsoron jag bär på som får mig att minnas den gamla goda tiden. Jag saknar tiden före den här känslan i min kropp. Du vet den där tiden då jag ofta i listan återkom till snusket. Till de mänskliga organen. Till inälvor och sånt där. Jag tycker det är dags igen.
Fy fan. Som vi har längtat, Anna. Du körde ju nämligen varannan vecka död och snusk och varannan vecka djurriket. Sen har du liksom tappat det.
Ja, jag vet. Nej, jag tänkte att det kanske fanns en viss mättnadsgrad som var uppfylld där ute.
Kör.
Nej, men jag tänker mig slå hål på lite kroppsmyter. Det tycker jag skulle kännas nytt och fräscht, så att säga. Jag börjar med plats nummer 5. Låt mig ta dig tillbaka till din barndom, Lena. Och tiden då du satt ungefär 30 centimeter från tv-rutan. Och din mami kom in och sa: Lena, du kommer få fel på ögonen om du sitter så där nära tvn.
Du kommer få fyrkantiga ögon.
Ja, just det.
Fick jag höra.
Du kommer få fyrkantiga ögon. Just det, jävlar, det hade jag faktiskt glömt. Alltså frågan är om detta ändå inte var barndomens största myt. En av de större i alla fall.
Tänk att man aldrig ifrågasatte det.
Exakt. Vilka spån man var.
Redan då.
Redan då. Jag kan trösta alla eventuellt oroliga småbarnsföräldrar där ute med att det finns inget som helst evidens för att det skulle vara skadligt för ögonen att sitta nära en tv. Det kan ju finnas andra skäl till att man inte vill att en unge ska sitta framför tvn i timma ut och timma in. Men det finns inget stöd för att synen, ögats form eller någonting annat egentligen skulle hända. Det känns väl bra?
Nej, ja, verkligen.
Jag tänkte snabbt rusa vidare till plats nummer 4. Och det är återigen en av barndomens myter. Har du någon som du kan tänka dig?
Ja, jag har 2.
Okej, låt höra.
Ät inte gul snö.
Ja, just det. Men det var väl ingen myt egentligen.
Nej,
det...
men det jag skulle säga är...
Eller du kanske...
Jag är inte klar! Jag håller på och bygger upp!
Okej. Ja, jag ger mig till tos.
Ja, exakt. Du tror att jag tänkte att då var nu, men nu har jag börjat.
Ja, oh, gud. Nej, förlåt mig.
Alltså, det börjar ju med ät inte gul snö. Men sen så fick man också läsa, ät inte snö alls, för då kan du få mask i magen.
Just det. Den bommade. Nej, jag tänkte mer på en myt som handlar om att du står där i din lilla rosa volangbaddräkt med armpuffar på armarna. Och mami kommer ut och säger, nej, hjärtat, du får inte bada nu. Du har ju precis ätit.
Ja, det var min andra.
Okej.
Då får du kramp mitt i sjön och dör.
Precis. Du måste vänta minst 30 minuter. Och det där var ju ett jävla sätt bara för de vuxna att få ta en gubbtuta.
Ja.
Det förstår man ju.
Ja.
Och argumentet då, varför man skulle få kramp. Jo, det var för att allt blod du har, dina 3 liter eller vad ett barn har, det kommer gå direkt nu efter din varm korv med bröd, så kommer det gå direkt till magen och bearbeta korven, så kommer du inte ha något blod ute i musklerna när du hoppar i poolen. Alltså det är så dumt. Det här är ju så, alltså tänk dig själv, det vore ju jävligt märkligt om moder natur inte hade tänkt på det här. Förstå själv, du ska fly från en tiger på savannen. Ja. Du hoppar i spat, får kramp och drunknar för att ha suttit och gnagt på ett revbensspjäll en kvart tidigare.
Men, lite sant är det.
Aha.
För därav kommer begreppet cold feet, att man blir trött och drar, att man får cold feet. Alltså, när amygdala slår till så vandrar lite mera blod in i hjärta, lungpaket och stora muskelgrupper. Och du får...
Ja, men Lena, vi pratar ju inte om något... ultraswim över öppet hav här nu.
Nej,
vi pratar ju om att plaska omkring.
Nej, jag har sånt lite mer blod i magen än om du inte är jagad av en tiger. Därav begreppet cold feet.
Ja, jag fattar.
Det kommer där. Men jag har också en stor fel i hela din story.
Aha. Låt höra.
Jag fick inte ha en rosa dräkt med volang.
Nej.
Jag gick på barnballett. Alla barnen hade rosa dräkt med volang. Lena hade en utan volang i bajsbrun plysch. Förstår du?
Just plysch verkar ju vara ett kanonmaterial för en baddräkt.
Nej, ballett sa jag.
Ja, men vad fan
vi inte pratar... vattenballett.
Vi pratar ju om bada här nu.
Ja, jag fick inte ha någon volang då heller.
Okay.
Jag hade badbyxa, vilket jag för sig gillade.
Ja.
Jag går inte så mycket igång på trekants bikini på foster.
Nej.
Bara det är en personlig åsikt.
Ja.
Okej. Spring.
Ja. Ska vi ta plats nummer 3 och prata om en liten försummad inälva? Det lilla bihanget. Lilla appendix. Aha. Den lilla blindtarmen.
Blindis.
Lilla blindis. Alltså i årtionden, kanske århundraden, så har vi trott att den där lilla jäveln inte fyller någon som helst funktion. Att den egentligen bara har till uppgift att ställa till ett helvete för någon person när den brister.
Ja.
Men det här är inte sant.
Nej.
Här har man vänt.
Är det hjärnan som sitter där egentligen?
Ja, precis. Nej, men här har det forskats. Aha. Alltså... blindtarmen kan spela en jätteviktig roll, menar man, för immunförsvaret. Dels så fungerar den som någon form av reservutrymme för bakterier som kan vara superviktiga för oss. Som kan hjälpa oss liksom att bekämpa infektioner.
Mm-hmm.
Och pratar sig bland annat om maginfluensa och diarré och sånt. Trevligt. Så alltså lilla blindis kan hjälpa oss att tillfriskna snabbare helt enkelt.
Som en liten jordkällare för bakterier.
Exakt.
Som man tar fram i krig.
Exakt.
Är det liksom MSBs lagerlokal?
Precis, du kan jämföra
appendix
med att ha pengar på banken, en visdomstand kvar i käken. Alltså allt sånt här som kan vara bra att ha en vacker dag.
Lite så. Vänta.
Jo, du hörde rätt.
Du jämförde precis pengar på banken och att ha kvar en visdomstand i käften för att den kan vara bra att ha.
Ja,
visdomstanden. Har du någon gång känt så här i någon situation? Du står på banken, du ska precis ta fram din plånbok så här, fan också, jag har dåligt cashflow. men jag har en visdomstand.
Det jag menar är att det är en resurs som du har där, som du kanske inte har användning för varje dag, men när du väl behöver den, då är den bra att ha.
Men när behöver man en visdomstand?
Visdomstanden har också ett oförtjänt dåligt
förutom
rykte.
När du ska identifiera mig när jag är rutten. Ja, när annars har du haft nytta av en vis?
Ja.
Jag har nämligen tagit bort 4, jag saknar dem inte nämnvärt.
Då får vi ju vara glada att du har kvar de övriga 28 tänderna. För det hade ju varit jävligt trist om du vore tvärtom. Då hade du nog varit glad för de där små pliggarna där bak.
Ja, men jag är helt tom fram och bara 4 längst bak. Ja. Jag vet fan inte om det hade gjort mig lyckligare, Anna. Jag tror fan inte det. Jag är ledsen, alltså. Ah, du var okay. Tunn. Här okay. Är du tunn.
Ja. Ja, i alla fall så tycker jag att det är lite intressant att få veta att den fyller
absolut.
En viss funktion.
Visste inte.
Plats nummer 2, och nu ska vi prata lite grann om mormors...
Vänta, jag måste backa ett steg.
Ja.
Lite som du säger att folk tror att man har latent likmask i sig som sen blommar
det.
Ut.
Ja.
Så det är ganska roligt med begreppet, har du fått blindtarmen?
Just det.
Det är också ett roligt begrepp. Som att det var så här, nu finns det lite, och där fick jag blindtarmen.
Ja, jag är blindtarmen.
Jag är okej, nu kan du få gå vidare.
Ja, för jag är lite ivrig nu att få guida dig igenom en liten slemguide. Alltså vi ska prata om mormors gröna hosta.
Mormors framfall tror du skulle säga, men it's kind of the same.
Nej, men du vet det här mukösa, det här som snyts ut ur näsan. Eller för den delen spottas och harklas upp i munnen, åker runt några varv. Och sen
jollras runt.
Jollras runt och antingen sen sväljs ner eller spottas ut. Du vet hur det är när du snyter ut det där gröna. Då tänker du, oj, nu har jag fått en allvarlig bakteriell infektion. Det tror jag många tänker. Eller när ungen kommer hem från förskolan med en grön 11 nedanför snoken.
Oj, nej, oj. Men det kommer inte hända alltså.
Nu är det fara och färde. Nu är det infektion. På gång.
Snor är en sån grej. Jag har väldigt svårt för snor. Aldrig haft ett snorigt barn. Alltså jag river runt där tills fan läppen har försvunnit.
Det är disktrasan och det är...
Ja. Vad som helst. Kan ta någon gammal gatsten. Snorskiten ska bort alltså.
Ja, men det här är lite mytomspunnet alltså. Många gör en koppling mellan grönt snor och infektion, men också att det smittar. Mm. Att man, nu ska vi verkligen ta det försiktigt. Och snor har vi ju alltid, mer eller mindre.
Ja, du har ju alltid efter 20-30.
Just det, det brukar vara min så att säga, snorbonanza som träder in då. Och färgen och konsistensen varierar över tid. Beroende på då liksom vad som händer i kroppen. Och att det är grönt, det behöver inte nödvändigtvis betyda att man har fått en infektion som är orsakad av bakterier. När man blir förkyld så brukar ju snoret först vara ganska tunt och faktiskt genomskinligt, men kan sen då ändra sig lite. Får man bjuda på en liten snorguide här?
Jag bara sitter så här, vart är fanskapet på väg?
Nej, men så här, jag tänker att det här kan vara bildande. Det är ju en folkbildande podd vi har. Alltså det genomskinliga snoret.
Vi tar vårt samhällsansvar nu, menar du.
Det gör vi.
Ja, kör.
Det genomskinliga snoret är helt normalt. Det består av till största del vatten, proteiner, en del antikroppar och lite saltämnen och sådär. Och rinner det mycket... Klart snor, då kan det ju bero på allergi till exempel. Det kan ju vara bra att kolla upp, men det betyder inte att nödvändigtvis att det är en infektion. I alla fall ingen bakteriell, kanske en virusinfektion. Om snoret är vitt och lite tjockare konsistens så kan det vara tecken på... Hur går det, Lena?
jag måste framför att du nästa vecka kör liksom flytningarna.
Ja, gärna. Bakteriell vaginos kan vi prata om i 30 minuter nästa vecka.
Oh!
Nej, men det kan vara tecken då på att slemhinnorna är väldigt svullna eller inflammerade.
Är du fortfarande i näsan?
Ja. Absolut.
Ja.
Och det här, nota bene, om det är vitt, det kan vara tecken på att en förkylning är på ingång. Det kan från det vita övergå till att bli lite gulaktigt. Och det kan tolkas som att immunförsvaret nu är aktiverat. Nu har liksom immunförsvarscellerna kallats till platserna för att försöka bekämpa den här luftvägsinfektionen. Och det gula då, det beror på, eller det orsakas av just immunförsvarsceller som rensas alltså, ut via snoret.
Jag är så glad att du har stoppat in på gruppkontot. För att nu jävlar, tar du, nu är det withdrawal. Ja, men våra listen-through rate går ju bara som en käpprätt ner här nu.
Nej.
Det här är så äckligt, Anna.
Det här är content. Det är content, ja. Lena. Mm. Ska vi ta bara lite kort om det gröna och det röda snoret innan vi... För är det grönt då får man tänka att nu är immunförsvaret igång med full kraft här och ska försöka bekämpa en infektion här. Och det är fortfarande massa skräp som ska ut ur systemet. Det är därför det färgas. Det är liksom kroppens sätt nu att försöka hjälpa till och trycka ner infektionen. Mm. Och här kan det ju vara bra då om man går med det här kanske 10-12 dagar utan att man liksom blir bättre, att man kanske ska fundera på att söka vårdcentral. Blir det rött eller rosa? Ja, det kan det ju bli när man har haft den här infektionen och börjar snyta sig jättemycket och slemhinnorna börjar torka ur och det brister små blodkärl. Och det behöver inte heller innebära någon större fara. Brunt snor då? Ja, det brukar orsakas av att man andas in någonting som har färgat snoret. Till exempel jag själv har ofta brunt snor när jag har varit på en brandplats.
Ja. Mm.
Och svart snor då? Ja, det är ofta hos rökare.
Mm.
Mm. Eller faktiskt missbrukare också kan ha det.
Mm.
Som har rökt mycket. Snusk. Okej, är du redo för...
Nej.
Behöver du en paus? Nej, det går bra.
Nej. Vad var det här för... Vilken punkt var det här?
Det här var två. Nu är det bara sista. Det är en kortis. Men jag tror du kommer gilla den.
Ja.
Plats nummer ett. Nu ska vi äntligen reda ut sambandet mellan stora fötter hos män.
Ja.
Och en förmodat stor penis.
Ja.
Är det en myt? Eller inte?
Du undrar om jag har gjort liksom en empirisk studie?
det hade ju varit kul. Det finns nu forskning på detta, kära Lena Ljungberg. Mm-hmm. Är det inte otroligt? Det finns en studie publicerad 2002 i en urologisk tidskrift som heter BJU International. Ursäkta? Var det roligt?
Varför heter den Blowjob International? Det var ju jätteroligt.
Ja, det kanske är på förekommande
anledning. Det måste ju vara en AD med fantastisk humor som har bara, vad har vi på namnet för vår urolog? Vi tar Blowjob.
Man ska ju kunna relatera till ämnesområdet.
Fantastiskt roligt.
I alla fall. Så gjorde man en undersökning, man tog in 104 män, mätte då deras penisar i utsträckt så att säga läge. Ja, men det betonas i studien att det är stretched liksom.
Okej, ja.
Och sen på de här 104 männen så mätte man också deras skostorlekar eller fotlängder helt enkelt. För att då undersöka om det fanns någon korrelation mellan de här båda parametrarna. Men så det gjorde det inte. Däremot så kom man fram till att medellängden på en utsträckt penis är 13 cm. Och medelstorleken på skor och fötter hos män är size 9, alltså en 42.
Hur många av våra manliga lyssnare tror du nu
kommer mäta
efter mätan? Det har de för sig redan gjort så många gånger.
Ja, vi kanske blir nedringda här nu. Det kanske, ja.
Det är nästan skönt att du kom fram till det, för att annars, om du hade kommit fram till att det liksom var så,
ja, det hade
då hade ju sen alla damer behövt gå runt med en måttstock i handväskan och sen vid något tillfälle liksom smygit ner och mätt skon.
Ja, eller bara liksom, ibland kan man ju bara med blotta ögat konstatera.
Att, som säger, en okulärbesiktning av foten.
Att skon är till, väl tilltagen, så att säga.
Så många gånger som män har trott att kvinnor bara är blyga. Vi är inte blyga, vi sitter och stirrar på din skos längd.
Nej, ja, det kan vi sluta med nu, i alla fall.
Det där kan vi sluta med, det har inget samband.
Nix.
Ovärderlig kunskap var inte det du kom med den här veckan. Men
oj, vars.
Väldigt, väldigt roligt.
Ja, man måste få tillåta sig.
Man kissar också i sängen om man leker med elden. Det ska vi inte glömma.
Mm. Det ska vi inte glömma.
Och om man stoppar ner någons finger i ett vattenglas när man sover, då kissar man också på sig. Ja. Varsågod och testa.
Man ska inte heller väcka någon som går i sömnen och så vidare. Det finns mycket på det här temat som vi skulle kunna jobba vidare med.
Mm. Vi ser fram emot detta. Mm. Till på måndag så tycker jag att ni kan gå in på alla de här myndighetssidorna. Glöm inte bort att vi också haft ett seriöst del av det här avsnittet. Ni kan också gå in på vår Instagram Ljungdahl och Ginghede eller mejla oss på hej@ljungdahlochginghede.se. Och så går ni in på All Things Live och klickar till några livepoddsbiljetter. Vi är nu klara med planeringen av livepodden.
Ja, lite optimistiskt sagt så skulle det kunna formuleras så.
Vi är nu klara med planeringen av livepodden. Take two.
Åh gud, jag fick astma direkt.
Nej, du fick grönt snor. Så där ja, då hörs vi på måndag allihopa.
Det gör vi. Ha det fint.
Bye.